Vad roligt att få vara här.
Nu är det så att jag är här ganska ofta, men det är kul att vara här med er. Jag har också förmånen att höra till den här kyrkan. Fast jag bor inte inne i Örebro utan i Garphyttan som ligger 1,5 mil utanför. Men det är det värt att åka för att komma och dela gemenskapen här. Det är dramatiskt i Garphyttan. I morse så gick jag en morgonpromenad i den härliga solen. Och stod plötsligt öga mot öga med en älg. Sånt händer när man bor på landet. Det kändes lite coolt. Då la man den älgen på Facebook. Eller hur? Ja, men det är härligt att vara inne i civilisationen och träffa alla er också. Hur många är här för allra första gången på Mitt i allt? Kolla, många händer. Extra välkommen till er! Woho! Hoppas att ni känner er riktigt välkomna. Och som Rebecka sa, de är bra på att ta hand om folk här. Och ni är ju bra på att ta hand om varann. Det är ju ett ansvar som vilar på allas axlar. Typ. Så. Vi kan ta fram lite slides nu, Daniel. Där har vi vårt tema. Varför ska jag överlåta mig? Jag fick höra för flera månader sedan att temat skulle vara överlåtelse. Och jag kände bara, wow. Är det något vi behöver så är det just det. Men varför? Ja, det ska vi försöka reda ut. Förberedelserna för den här predikan började inte så särskilt fromt. För jag öppnade faktiskt inte Bibeln det första jag gjorde. Utan jag öppnade Wikipedia. Och slog då förstås upp överlåtelse. Vad kan vi hitta om det? Först så står det då, överlåtelse är övergång av äganderätt eller befintlig nyttjanderätt från en person till en annan. Redan där är det lite spännande. Äganderätt och överlåtelse, det är vi som ska över. Vem är det som äger mitt liv? Liksom? Redan där kan man börja fundera. Överlåtelse kan ske till exempel genom köp, byte eller gåva. Köp. Då ringer det små klockor för mig också. Jag känner, köp och se friköp. Ja, det är spännande. Man kan hitta Gud lite varstans. Men det står också, om vi trycker en gång till Daniel. Se även överlåtelse teologi. Så då klickar vi på det förstås. Och kommer då till överlåtelse som begrepp inom kristen tradition. Betyder att lägga sitt liv i Guds händer. Nu börjar det brännas. Wow. Och sen i förlitan på Gudens, aj då, litet g, asch, illa. För Gudens kärlek och vishet ber troende honom att forma ens livsväg och ens själ. Alltså, say no more. Men sen kommer tredje punkten, och då får man gåshud. Överlåtelse är i grunden detsamma som att ge kärleken fria händer. Vad sa vi om den? Välsignade Wikipedia, eller hur? Jag kan gå ut nu. Ja, så där började jag. Varför ska vi överlåta oss? Och jag har tre punkter. Det är det man ska ha, va? Det första är, för Guds skull. Vadå för Guds skull? Jo, du kan ta nästa också. Eller det behöver du inte förresten, backa igen. Jag är inte så proffs. Jag har liksom inte övat med min PowerPoint. Den blev klar alldeles innan jag åkte hit. Så. Men, för Guds skull. Vad jag menar med det är. Eller vad jag tror menas är. Vet vi vem han är? Om man ska överlåta sig till någon. Då lär man veta att det är okej. Okay, och att det blir nog bra om jag överlåter mig till den här. Så vår tvekan kanske har att göra med, vet vi vem han är? Nu kan vi ta nästa, Daniel. I Romarbrevet 8:28 så står det, vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. De som han har kallat efter sin plan. Han vill hjälpa oss att nå det goda. Jag hittade en gammal bok av Mikael Telbe. Där det finns mycket bra om detta. Jag ska läsa en liten sekvens där. För det här handlar om en Gud som är god. Och det måste vi veta om vi ska våga överlåta oss till honom, så måste vi veta att han är god, eller hur? Och då läser jag här nu. Var är du? Tystnad. Var är du? Ekot av den genomträngande rösten skar som ett svärd genom kvällsdiset. Det kastades genom raviner och dalar, fick löven att vibrera. Rådjuren i skogsbrynet var som förstenade. Fåglarna tystnade. Det kändes som om tiden stod stilla. Var är du? Tystnad. Gemenskapen med Gud var bruten. Men det var inte Gud som var tyst. Det var människan. Av rädsla att möta sin skapare efter sveket gömde hon sig långt in i mörkret. Men Gud ropar igen. Han söker människans gemenskap. Och vad var det som hade hänt? Jo, på Bibelns första blad, i kapitel 3 där i första Mosebok, så hade de ju levt i total harmoni, Gud och människa, människa och människa och människan och skapelsen. Allt var perfekt. Men sen kom ju den där frestaren, ormen, fienden och viskar. Och vad är det han gör? Jo, han gör den här klassiken. Han börjar få människan att ifrågasätta. Kan verkligen Gud ha menat? Nej, men inte är väl. Han sår in tvivel på att Gud är god. Tvivel på att Gud vill oss väl. Och kanske är det det som gör det svårt för oss. Att vi inte riktigt vet hur god han är. Och därför så tar det lite emot. Det är två saker djävulen gör i den där första berättelsen. Och som han sedan har fortsatt och gjort genom historien. Dels så sår han tvivel på att Gud verkligen är god. De hade ju varit så tajta, Gud och människan. Och nu plötsligt så sätter han liksom in en kil mellan. De börjar liksom tvivla. Ja, men han kanske är snål och ogenerös. Och, ja, men han vill inte att vi ska bli som gudar. Han vill ha det där för sig själv. Han vill, ja, de ger dem en falsk gudsbild. Och det andra det är han frestar med att de kan bestämma själv. Ni kan bli som gudar, säger han. Det känns ju fint att vara liksom sin egen gud. Och kanske det är därför vi tvekar inför detta med överlåtelse. Just på grund av de grejerna. Men här har vi ett exempel på att Gud är god. Vi tar ett bibelord till på det temat. Johannes 10:10, där Jesus säger: jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Det är den Jesus som kallar oss till överlåtelse. Han säger inte: kom till mig så ska jag lära er alla lagar som ni ska följa och stoppa in er i en liten kristen box där ni ska få känna er klaustrofobiskt. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Det är Jesu löfte till oss. Vi kan ta nästa. Paulus är det ju, som går ännu längre. Ni anar vilket bibelord det är. Ser ni soptippen? Han säger ju så här i Filipperbrevet: men allt sånt som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust. Så stort och så fantastiskt tyckte han det var när han fick erfara att vara i gemenskap med Gud. Så allt det andra som han verkligen hade tyckt var status och bra, han kunde kasta det på sophögen. Jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mer värt, kunskapen om min Herre Jesus Kristus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastar det på sophögen för att vinna Kristus och få leva i honom. Ja. Daniel, är du med? Det här är en bild av... vad tänker vi för ord när vi ser den där? Kan vi känna något ord som vi känner, som vi tänker på? Jag har ett ord som jag tänker direkt när jag ser bilden. Vad är det första ordet någon tänker på här, Rebecka? Tänker du på något ord? Överlåtelse förstås. Ja, men ja, bra förslag. Snyggt där. Okej, har du något annat? Tillit, eller hur? Du hade samma som jag, 10 poäng bara för det. Nej, men tillit, absolut. Något mer? Besläktat med det. Vad sa du? Glädje, absolut. Och trygghet, va? Men just tilliten. Jag litar på Gud. Jag vågar överlåta mig. Men det där kan ju ta tid att få bygga upp, att liksom förstå att ja, men han är faktiskt god. För vi har fått så många felaktiga gudsbilder, skeva gudsbilder. Och det här med att Gud är en far, det kan ju vara väldigt knepigt. Säkert för flera av er, om man inte har en bra fadersgestalt i sitt liv. Du kanske hade en pappa som var frånvarande eller som till och med var aggressiv eller som skadade dig i själen och till kroppen till och med. Då är det svårt. Då kan det vara lite svårsmält det här snacket om att Gud är vår far. Men det vill Gud hela och hjälpa dig med. Det kan också vara en sån sak som Gud får börja jobba med eller fortsätta jobba med i ditt liv den här helgen. Be om hjälp, be om förbön, berätta för någon. Han vill att du ska få, det är därför det är så fantastiskt att du kan få liksom skruva om den där felaktiga fadersbilden som du kanske har av dina dåliga erfarenheter. Och få en rätt fadersbild. Gud kan vara din fantastiska pappa. Den kärleksfulla famnen som du får krypa upp i. Så för Guds skull, överlåt dig. Vi kan ta nästa bild. Punkt nummer 2. För din skull. Som vi läste här så, eller som vi hörde, så var de i total harmoni från början, Gud och människa. Du är ju ämnad att leva i Guds gemenskap. Och på något vis så, det finns liksom ett tomrum i oss alla tills vi hittar hem. Och om han har skapat dig, om han är konstruktören av dig, din personlighet, han önskade dig redan innan du föddes. Och han gläds åt när du blommar och är den du är skapt till att vara, den han har ämnat dig att vara. Då kan ju han ge dig ännu mera utrustning och verkligen se till att du blommar och blir den bästa versionen av dig själv. Så om överlåtelse till Gud framstår som ett hot, att oj, mina rättigheter och min liksom, kontroll på mitt liv, hjälp, hur ska det här bli om jag ska blanda in Gud så väldigt mycket? Och då får jag inte det och får inte det och det blir så, liksom, du känner dig snärjd. Glöm det. Han vill att du ska blomma. Han vill att du ska bli den bästa versionen av dig själv. Och han vill liksom glädjas över att du mognar in i det han har planerat för dig. Han vill ditt bästa. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Det är vår liksom destination, det är det som vi är ämnade till. Jag kan ta nästa också. Det här citatet betydde jättemycket för mig när jag var 19 år. Där en blomma har blivit planterad av Gud, där kommer hon att blomma. Det var i ett väldigt speciellt skede. Jag hade tagit studenten och sen så kom jag hit till Örebro på hösten och gick 5 veckors bibelskola borta på Ibrikebergskyrkan här alldeles nära. Och det var en fantastiska veckor. Och sen efter det så stod jag i valet och kvalet och visste inte vad är rätt och gode Gud, vad vill du? För då hade jag erbjudande att jobba i min församling hemma i Dalarna, i Orsa där jag kommer ifrån. Eller åka till Frankrike och jobba i en församling där. Och det blev Frankrike. Så, men då, och precis innan jag åkte så, natten innan jag skulle till Arlanda, när jag åkte skulle till Frankrike, så bodde jag över hos en familj i Uppsala och där i gästrummet så hade de en almanacka med den här texten. Där en blomma har blivit planterad av Gud, där kommer hon att blomma. Och det där bar jag med mig sen och kände att ja, Jesus, det här var rätt väg. Du visste vad som var platsen för mig där jag fick blomma. Liksom. Han vet vad som är platsen för dig, där du ska få blomma och bli det bästa som han har tänkt för dig. Han som har kallat er är trofast. Han ska åstadkomma det. Det är han som ger dig kraften till det som han har planerat för dig. Det är inte du som ska liksom vara en superman och klara av allting. Utan ibland kanske att han tänger vår trygghetszon lite. Och liksom vi får ett uppdrag. Eller en, ja, vi kanske inte riktigt fyller ut kostymen från början. Men han vill ge dig utrustningen. Har han kallat dig till någonting, då kommer han också att utrusta dig för det. Och nu handlar ju inte det om, nu tänker ni, ja, fast jag ska inte bli någon missionär eller någon pastor eller någon sån här. Men hallå, du går i en klass. Du har ett sommarjobb. Du finns. Och Jesus, hans liv kan flöda i dig och genom dig. Och du behöver inte ha en etikett, någon speciell liksom, roll. Så. Vi är kallade att vara hans vittnen. Att bara leva hans liv. Jag kan ta nästa. Och den tredje punkten. För den här världens skull ska du överlåta dig. För den här världens skull behöver vi överlåta oss. Ni vet ropet från den här första kapitlet i Bibeln. Var är du? Ropar Gud till människan. Och det fortsätter han att ropa. Och det får vi fortsätta att förmedla också. Han vill ha med oss i sin frälsningsplan. Han vill involvera oss. Han kunde göra det där själv. Han är ju proffs. Varför ska han ha med oss liksom? Med alla våra brister. Men han vill använda dig och mig också. När Jesus såg människorna fylldes han av medlidande med dem. För de var illa medfarna och hjälplösa. Som får utan herde. Den där bibelversen, den hugger faktiskt med hullingar i hjärtat på mig ganska ofta. Jag tycker att man ser mycket trasighet. Jag vet inte hur mycket ni ser och känner och sådär runt omkring er. Det finns mycket vilsenhet här i världen. Och jag vill ha Jesu hjärta. Där man liksom, det här medlidandet liksom. Inte att vi ska klappa folk på huvudet och tycka synd om dem. Men liksom, du behöver ju få komma hem i universum. Du behöver få möta din skapare. Och bli den bästa versionen av dig själv. Vi kan ta nästa. I Johannes 20 och 21, där säger Jesus. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Och sen andades han på dem och sa. Ta emot helig ande. Han vill ge dig en utrustning. Så att du kan leva hans liv fullt ut. De som inte är kristna läser inte Bibeln så mycket. Men de läser dig. Det är vår kallelse. Att vara Kristus brev. Vad ser de när de läser dig? Ja, nu skrattar ni en del. Känner ni igen det här? Alltså, recycling är ju på modet, kan jag säga. Det är i tiden, det är viktigt. Jag recyclar en metafor från förra året. Från förra mitt i allt. Då pratade jag om peanut butter. Kommer ni ihåg det? Yes. Nu har vi peanut butter igen, fast den här gången finns det på stor bild. Jag hade en liten A4 förra året och gick runt med så här. Ja, vi kan ta nästa bild. För att på innehållsförteckningen så står det produkten kan innehålla spår av nötter. Är inte det ganska bizarrt när det heter jordnötssmör? Och när jag såg den där, och dessutom står det innehåla, säger jag nu. Ja, det var i alla fall inte mitt fel. Ja. Det jag tänkte när jag såg den här burken, det var, vad säger de om dig? Kristen kan innehålla spår av Kristus. Kan det vara så? Och då är det lika bizarrt. Är du kristen, då borde det vara huvudingrediensen. Och man ska inte behöva säga att det finns små spår av det. Det vill jag leva med. Och jag vill inte behöva ha en sån där innehållsförteckning. Vi kan ta nästa. Nu så kommer en liten kort filmsnutt faktiskt. Den här killen som heter Pete Grieg. Han rimmar på mitt efternamn. Och han är... Vänta. Inte än. Håll honom en liten stund. För jag måste bara säga, han nämner en bok i början. Och man fattar inte, för det går så fort. Min son skrattar åt mig. Ja. Han nämner den här boken. God's Smuggler, säger han. Guds smugglare. Det är om en... Det är rätt så länge sedan, det ser ni på bilen. En som åkte till gamla Sovjetunionen och kommunistländerna och smugglade in biblar för länge sedan. Och en massa häftiga historier om hans förehavanden och hur Gud svarar på bön och räddar dem genom tullen. Och ni vet, massa biblar som de forslade in. Det var min stora dröm när jag var tonåring, kan jag säga. Att smuggla biblar till Ryssland. Så här. Då förstår man hur gammal jag är. Men i alla fall, sen så läste jag ryska. Men då öppnades gränserna, så jag fick aldrig smuggla några biblar. Attans. Men i alla fall. Men det är inte det han pratar om. Det är bara liksom en liten grej. Just det här att liksom våga äventyret för Gud. Och även om vi inte behöver göra några sådana drastiska saker, så finns det många äventyr för Gud där du är på din skola. Den här gamla typ söndagsskolplanschen, den har ni sett. Den illustrerar ett bibelord som ofta har citerats för människor som inte tror på Jesus. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Men i sammanhanget så handlar det faktiskt där i Uppenbarelseboken om en församling som har liksom somnat till och blivit sval och tappat geisten. Och Jesus vill söka församlingen igen. Det är ett budskap till dig och mig när vi liksom, ja, vi blir sega helt enkelt. Vi tappar fokus. Vi tappar livet. Han står på din dörr och knackar. Och han vill komma in till dig. Han vill dela måltid med dig. Han vill dela ditt liv. Inte bara som en liten tårtbit i något cirkeldiagram. Typ, jag har skolan, jag har gymmet, jag har kören, jag har det och det. Och så lite Jesus söndag kanske, om jag orkar upp. Eller i alla fall ungdomsgruppen typ. Han vill vara i hela ditt liv. Han vill vara i ditt blodomlopp. Ja, nästa. Jag är väldigt hungrig på mer av Jesus. Jag är törstig på mer av Jesus. Det finns hela tiden mer att upptäcka. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten. De ska bli mättade, sa Jesus. Och så gamla ord från Saltaren. Som gjort en längta till bäckens vatten heter det. Så längtar jag till dig, och Gud. Gud, min Gud, dig söker jag. Min själ törstar efter dig i ett torrt land som försmäktar utan vatten. Daniel, är du med? Där har vi lite vatten till avslutning. Vad har vi sagt? Vi har sagt för det första att överlåtelse för Guds skull, för att vi upptäcker han är god. Han är värd att överlåta sig till. Han vill mig väl. För det andra, för din skull. För att du ska få blomma och vara den han har kallat dig till. Den bästa versionen av dig själv. Och för det tredje, för världens skull. Överlåt dig. För världen behöver dig och mig. Världen behöver överlåtna människor. Där hans levande vatten. Han lovar ju oss att den som tror på mig, ur hans inre ska strömmar av levande vatten flyta fram. Jag vill verkligen be för er att det levande vattnet får flyta fram i era liv. Vi ber lite kort. Jesus, jag tackar dig att vi får läsa ditt ord och hitta så många guldkorn där du berättar om vem du är. Att du är god, att du älskar oss. Och Jesus, jag ber att du ska öppna våra ögon så att vi var och en förstår din kärlek, din storhet. Jag ber att den här helgen ska få betyda mycket för alla som är här och att du verkligen ska möta var och en med vad den behöver. Jesus, hjälp oss att se din väg för oss, hur vi kan överlåta oss till dig och släppa huvudkontrollen till dig, Jesus. Du får leda våra liv. Och så till sist, Jesus, hjälp oss att vara frimodiga och gå ut och finnas i den vardag där vi är för dig, Herre. Amen.